Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Wachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Bujas bil. It's time to get rebel! Det hade ju varit en ganska oväntad vändning på fotbollsspelaren Mohamed Bouyaterais karriär om vi plötsligt han konkurrerade ut Berras biluthyrning och de här andra bilfirmorna som man brukar se brumma runt i stan.
Exakt.
Men det är ju inte riktigt det vi syftar till här.
Bujas bil AB, ja, hade den hade varit.
Hade du köpt bil där? Eller hyrt bil?
Det är nog tveksamt.
Ja, en bil med svart magi. I,
när man sätter sig på det så blir man stucken om någonting. Voodoo.
Det hade varit en oväntad vändning också.
Verkligen. Men berätta, vad handlar det här om?
Ja, vi vet ju båda två lite grann om det här. Det har ju surrats, men vi har lyckats bekräfta storyn i alla fall.
Ja.
Nej, men det är ju så att Mohamed Bouyaterai har ju i alla fall temporärt lämnat Sverige.
Ja.
Han är ju just nu inte... Finns det ju ingen sannolikhet att han spelar i Sverige nästa säsong eller Djurgården nästa säsong.
Nej, och dels var han ju med landslaget... Och det var ju då han drog det här
precis.
Svart magi och voodoo-grejen. Han hade klivit på någonting som han har fått ont i foten. Och sen så har
den
varit...
indirekta anklagelsen mot Mujo Tankovic. Han har kastat svart magi över honom för att han tog skytteligatiteln.
Och sen har han varit på semester i Turkiet eller något sådär, tror jag.
Så är det. Vad han har lämnat efter sig i Sverige vet vi inte exakt mer än att han har lämnat efter sig en bil.
En lyxig stadsjeep.
Så är det.
Och... som han köpte för, jag vet inte, några månader sedan eller ett halvår sedan i alla fall.
Ja.
För väldigt mycket pengar.
Och det konstiga i det här då, som vi har förstått, är ju att Mohamed Bouyaterai har inget körkort.
Nej.
Och den här bilen står...
Bara
på en plats.
På en plats i Stockholm nu och har stått väldigt länge.
Och det är
människor helt oanvänd.
Som kände Bouya under det här året han var i Djurgården nu, som undrar lite vad han
ska göra med bilen.
Med den här bilen?
Det står bara en lyxig stadsjeep rätt upp och ner och väntar på att något ska hända. Ja, men Bouya verkar inte bry sig så mycket om den här bilen. Han är inte, det är inte hans första prioritet att ta tag i det här bilproblemet.
Och han kan ju inte köra den själv.
Liksom, nej.
Om han inte fuskar och kör ändå. Och det hoppas vi att han inte gör.
Nej, det hoppas man verkligen inte gör.
Ja, vi ser det här som inledning på en följetong kanske.
Absolut.
Vi ska försöka hålla koll på vad som händer med Bojas bil.
Bojas bil ska vi ha... stenkoll på och ja, det blir väl en liten mini-dokumentär här om Bojas bil.
Kan ju bli så att den får ersätta den tilltänkta Boja-statyn utanför någonstans.
Exakt. Du, det har varit en händelserik vecka.
Ja.
Det har varit, man trodde det skulle stanna av där lite med Zlatan som gick in i Hammarby och sådär. Men sen har
vi
bara...
spelade in för avsnittet samma morgon som nyheten kom.
Exakt.
Om att han faktiskt köpte in sig i Hammarby eller fixade delägarskap i Hammarby. Mm. Och därefter följde ju då det sedvanliga som blir, det känns som att det är någon sorts ny version av Goodwins law, du vet, att alla diskussioner slutar med referens till Hitler.
Ja.
Att allt som händer nu för tiden slutar med kärleksbombningar.
Ja.
Därför att det alltid är en hatvåg av något slag. Och sen
exakt.
Slutar med att någon sätter upp 250 post-it-lappar och formar det till hjärtan på någonting. Och så även här.
Exakt. Och, det var vi ju inne på redan i förra veckans avsnitt. Jag sa ju att Zlatan pissade på Malmös supportrar.
Mm.
Det kan ni ju höra själv. I och med att han...
Ta ditt ansvar som journalist. Det var ditt fel att det stängde sin surströmming i trappgången och att folk klottrade Judas.
Nej, och jag menar, det finns ju ingen som inte följer allsvenskan på nära håll och som har sett den här liksom, som känner till supporterkulturen, som är förvånade över att Malmöfansen känner en avsky och ilska och är förbannade.
Nej.
Det är väl det mest normala. Här liksom har Zlatan gått och han var ju med och delade ut SM-pokalen till Malmö och liksom allt sånt där. Men jag skrev i alla fall en krönika om att det som är det efterföljande kommer då dels det är, man får ju liksom skilja på hat och hat här. Här är liksom några supportrar som uttrycker att Zlatan är dum i huvudet går in i Hammarby och sen liksom pissar ner sitt arv. Det är ju en sak att man, det fattar ju alla att de är förbannade över. Sen är ju, det som var vidrigt och ovärdigt var ju det här hatet, andra hatet som kom in. Dels med rasismen där det skrevs senare på statyn, det skrevs Judas på hans bostad här i Stockholm. Det kastades en surströmming i trappuppgången eller portuppgången här ur hennes bostad. Jag menar, då tycker jag man kliver över en gräns som absolut inte är okej. Okay. Rasismen behöver vi inte ens diskutera, det är ju vedervärdigt och alltihopa. Men dels när man liksom klottrar ner hans dörr och liksom kastar in surströmming, då tycker jag man har passerat en gräns också. Ja, liksom när man går på den privata sfären och liksom att det är någon, att det är folk som ändå tar sig hem till honom, hans bostad, där hans barn kan vara, hans familj kan vara, det tycker jag är vidrigt.
Men du sa det där, det är ju skillnad på hat och hat. Ja. Alltså, i det här, vi kan ju prata, man kan klassificera då stark rivalitet eller känslor av liksom svek och sådär som hat. Det tycker inte jag att det är, utan det är ju någonting annat. Det här är
exakt.
Ju, det ingår ju i liksom supportersfären eller fotbollens atmosfär på något sätt, att man uttrycker det väldigt mycket ilska när någon sviker på det sättet. Och det är inte, det är samma sak som att skrika ett och annat okvädsord från läktarhåll. Det är ju inte hat på det sättet heller. Nej. Däremot så går det över, som du säger, det finns en rätt enkel gräns. Ja. Det säger, snavar man över på rasism eller vandaliserar och brukar massa våld, så är det ju liksom, tycker jag, att man hamnar ganska, då är det lätt att dra den
men gränsen. Vem tycker man inte det? Det är väl men i alla fall, det jag ska komma till, det var att när jag skrev den här krönikan så skrev jag att hatet var ovärdigt och vidrigt. Mm. Och då var det ju några som misstolkade det här, vilket många väljer att göra omedvetet eller medvetet på Twitter. Det är ju liksom så,
hör till,
liksom, hör till sociala medier. Och det gör inte mig absolut ingenting, men när liksom det blir att på något vis att jag inte förstår supporterkulturen, och när typ jag vet inte, det tror jag var Gusten Dahlin som sa att någon Expressen-krönikör ska säga till Malmö-supporterna vad de ska tycka, då blir det fel. Nej, jag säger inte till Malmö-supporterna vad de ska tycka, utan jag skrev en krönika vad jag tycker. Det är väl en jävla skillnad. Mm. Och det är ju liksom, det är ju märkligt att det ska bli sådana missuppfattningar, och sen liksom att det blir jättekonstigt där när liksom det blir att det blir liksom som att man inte missuppfattar det här med hat och hat. Det är liksom, och jag förstår liksom inte, hur kan det vara kontroversiellt att...
Nej, men jag tror att det här, jag upplever så här ganska enkelt, att när det blir såna här diskussioner om var gränsen går och så vidare, så finns det alltid en möjlighet att mer eller mindre ohederligt förvandla diskussionen till att man är för och emot. Så det gäller ju inte bara det här ämnet, det gäller ju alla ämnen. Och så funkar det på sociala medier väldigt mycket.
Ja.
Det uppstår en gyllene möjlighet att kamma hem ganska mycket goodwill och säga och framställa det som att det här är de som är emot och det är vi som är för.
Ja.
Vilken sida ställer ni på? Vi tycker att de som är emot är dumma i huvudet och sen bara vänta på applåderna. Jag har inte hört det Gusten sa, så jag vet inte vad han sa i det här fallet. Men däremot, så man tittar på generella transaktionen som alltid sker på sociala medier, den här terrorbalansen, så är det går ut på ganska mycket. Att, det spelar ingen roll vilken, om det handlar om skattereformer, skolan, integration, invandring, supporterkultur eller vad det är för någonting, så är det väldigt lätt att förvandla vilket argumentation som helst till ett för och emot. Nej. Och inte se några nyanser eller aldrig kunna liksom skilja på någonting, utan man pratar bara i rubrikformer egentligen, där man får välja sida ganska snabbt. Det var samma sak som typ diskussionen om ska Zlatan vara med i VM. Det gick inte att föra en diskussion om det, därför att vad bara är du för eller emot Zlatan som person? Alltså, är du för eller emot Zlatans existens? Slut. Eller sådär, såhär, vem är bäst av Ronaldo och Messi?
Nej.
Samma sak där, det går liksom inte... Det finns inte en diskussion, utan det finns bara ett ställningstagande nästan. Och det här kan jag uppleva lite grann, att det återkommer i just frågor om support, när det gäller supporterfrågor.
Ja.
Typ, det finns grova våldshändelser eller som kan vara kopplade till supporterkultur å ena sidan. Å andra sidan kan det finnas väldigt små uttryck för rivalitet eller någonting liknande. Ja. Där båda de ofta mynnar ut i samma typ av konfliktyta, där man ska hela tiden hålla på och säga att det är vi som är för och de som är emot.
Så är det inte.
Stå upp för oss som vill ha en fri supporterkultur. Men det var inte det vi diskuterade.
Nej.
Och det där, det kan jag tycka blir lite puckat.
Och det man ska vill klargöra också, att ett, det finns ingen Expressen-krönikör som har talat om för Malmö-supporterna vad de ska tycka. Två, alla som har liksom är någon form av normal begåvning fattar väl att Malmö-supporterna är förbannade på Zlatan. Det finns liksom ingen som helst tvekan om det.
Nej,
bara vi ska gjort klart det.
För att fortsätta metadiskussionen då här, om diskussionerna om diskussionen, så upplevde jag väl att det var en annan sak som jag fick en hel del kommentarer om när det här hände dagen efter då, att man hade sprayats Zigani dö, alltså grovt antiziganistiskt angrepp på Zlatan.
Ja.
Och som då skulle implicera att Zlatan var rom och det var därför han var dum.
Mm.
Dessutom då skedde den här vandaliseringen av hans bostad, så skrev jag någonting om att jag tyckte det var patetiskt att folk går över gränsen på det sättet. Och då var det flera som anmärkte på att ja, men ny media kanske har bidragit till den här uppviglingen på något sätt. Och jag köper poängen på något sätt att den mediala dramaturgin i många fall kan hjälpa till att piska upp en viss stämning.
Så ja, så det. Kan det vara.
Så är det. Däremot så tycker jag att det är lite väl magstarkt kanske att, då, att man säger att, för att många använder den här retoriska frågan, så även jag, vad händer med statyn nu?
Gjorde vi det i podden förra avsnittet?
Det vet jag inte, men jag skrev om det.
Okay,
det är väl en helt rimlig frågeställning att ställa också. Så här, att han står staty utanför Malmö FFs arena, men nu ska han äga Hammarby. Vad händer med statyn?
Och det blir också, det har man ju...
Från det till att någon kastar in hinkar med surströmmingen, trappar på gång och är rasistisk, tycker jag att det är ganska långt att dra en parallell mellan uppmaningar. Däremot förstår jag förstår helt och hållet det breda perspektivet i det hela. Att, så där, att man har det är klart att vi ska inte hymla med att man kapitaliserar på den här stämningen som finns medialt. Så är det alltid. Människor är arga. Vi rapporterar om ilskan. Och då göds det väldigt mycket, framförallt sociala medier, att man läser om flera som är arga, som man är argare själv. Ja. Och det är klart att det kan hjälpa till att uppvigla på något sätt. Men jag tycker kanske samtidigt att det är svårt att hålla den retoriska frågan, vad händer med statyn nu, ansvarig för att det brukades rasism och våld.
Nej, verkligen inte. Men det är lite sådär, liksom reaktionerna på Zlatan, det har ju varit väntade, men det är lite så här också, bland de som inte är så här hardcore fotbollssupportrar, så har de liksom träffade en bekant här bara för några dagar sedan som också, som inte alls är liksom speciellt insatt i allsvenska, men som bor i Malmö och liksom har gillat Malmö och även följt liksom landslaget, och hon sa där bara att ja, alltså när Zlatan gjorde det här, jag blev så besviken. Och liksom det är ju...
Ja, men det kan man förstå.
Alltså, ja. Och liksom det, jag tror också att han fattar ungefär att det skulle bli såna iriska från de här liksom hardcore-supporterna. Men samtidigt tror jag inte, jag tror att det är väldigt många som, alltså vanliga
Människor
också, som också börjar ogilla Zlatan, och det vet jag inte om han är så medveten.
Ja, men jag tror att, jag undrar om inte med honom här att det finns också, det här är en i raden av händelser där han känns lite...
Som man bara tänker på sig själv.
Ja, precis. Det är inte så viktigt för honom med alla de här människorna som har visat uppskattning på något sätt. Jag tror ganska många fotbollsintresserade framförallt som följde vad som hände våren 18 innan VM blev irriterade på att han inte kunde låta saker vara i fred.
Exakt.
Och ännu fler fotbollsintresserade kanske tyckte att han var ganska snett ute när han anklagade Jan Andersson för att ha diskriminerat spelare med invandrarbakgrund. Ja.
Det här är ju då
ytterligare en grej, ett led av att han på något sätt struntar ganska mycket jag tycker inte att han struntar i det, är inte det som är problemet med de andra grejerna. Det är väl mer att man förstår inte vad han håller på med riktigt. Och där blir man förvirrad. Och där, i det här fallet så är det ju mer att, sådär att han har varit en ambassadör för Malmö. Och man vill ju då, det ska ju såklart uttrycka sig att han är villkorslöst MFF på något sätt. Och det är han ju uppenbarligen inte. Och där ligger ju stora besvikelsen.
Ja. Om vi ska ta en helt kontrast till det här då, så var det ju Marcus Rosenbergs avtackning.
Ja.
Och det var vi inne på senare att han... liksom,
skulle bli den stora vinnaren i
det. Ja, och det blev han ju, får man ju säga. Det hade han ju säkert blivit ändå. För Marcus Rosenberg är ju... Ja, jag vet inte. Det känns som han är en av de sista, kanske den sista kulturbäraren i alla fall en av de sista kulturbäraren i Allsvenskan. Sån här riktigt trotjänare som har hållit sån kvalitet så länge. Och jag minns att jag har träffat Marcus Rosenberg några gånger. Dels var jag nere i Bremen och hälsade på honom när han var som hetast. När han öste in mål i Bundesliga 2008 tror jag det var. Och sen var jag även och hälsade på honom och gjorde intervju när han var i West Bromwich i Birmingham. Kanske inte lika framgångsrik.
Där hade han väl en monumental otur.
Ja, det hade han också. Absolut. Men det jag alltid har gillat och alltid slagits av med Marcus Rosenberg, det är att han alltid haft den här, inte kaxiga, men alltid självklara liksom,
en trygghet. Attityder,
en trygghet och självsäkerhet och det här lugnet som han har haft. Liksom, hade man inte vetat vad han var för form av person, så hade man säkert trott att han var lite kaxig han också, ego, men han är så här, det här lugna självsäkerheten som jag alltid har gillat och alltid haft kloka, vad heter det, åsikter om det mesta, och jag tycker det ställdes på sin spets och det blev så tydligt vilken person Marcus Rosenberg är när han sa så här angående Zlatan efter han har fått alla de här Marcus Rosenberg har fått alla de här hyllningarna. Vi ska lyssna på det här, så här sa han.
Det är en ganska känslig fråga. Fotbollen har blivit ganska affärsinriktad de senaste åren. Mycket business. Och det måste man hänga med i. 2019 handlar det inte bara om kärleken till fotboll och kärleken till klubben. Men det handlar om en skör balansgång. En balansgång mellan acceptera businessen och samtidigt hålla sitt lag kär. Och den balansgången, den röda, den tråden där, den gränsen, den gick tyvärr Zlatan över igår. Samtidigt så gör vi alla misstag och jag tror inte att Zlatan ville någonting ont till Malmö FF. Så just det här hatet, det här rasismen, allting som har hänt efter detta, det tycker jag, det hör inte Malmö FF hemma. Samtidigt förstår jag själv har sett Zlatan som en förebild hela min karriär. Hela den nya generationen i Malmö i Sverige har sett Zlatan som en förebild och ser Zlatan som en förebild. Så det är klart att det blir ett extremt sorgligt. Men måste få bli en sorg, det måste få bli någonting ledsamt. Och det får inte gå över till något hat. Och som jag sa, alla kan vi göra misstag. Det vill bara förlåta.
Han säger allt som behöver sägas. Han säger det bäst av alla.
Och ganska nyanserat.
Verkligen.
Och ganska sådär odramatiskt. Lite förlåtande på något sätt.
Exakt.
Men ändå besviket.
Ja.
Han gick över gränsen. Det var synd liksom. Mm. Jag håller med. Det var nästan den bästa. Men det, med honom så... den där tryggheten brukar ju leda till att man kan prata bra om saker också. Därför att man är inte så rädd för folks reaktioner på det ena eller andra. Utan han känns ju oerhört... Och det, alla som har varit i ett omklädningsrum någon gång eller vistats i en grupp på något sätt vet ju att den där typen av lugn i ett ledarskap är väldigt viktigt. Att det är alltid någon som säger att det är lugnt, vi har det här. Och det känns som att den egenskapen mer än någon annan i fotbollsspelare, Marcus Rosenberg, har varit fullständigt vital för MFF.
Verkligen.
Under 2010-talet, för att när de har blivit den klubben de är. Så att jag håller med dig. Det som är konstigt med honom, eller konstigt med honom, det som är speciellt med honom, som jag tänkte på också nu. Jag skrev om honom inför sista omgången i Allsvenskan. Att jag tycker att han på något sätt har personifierat Allsvenskans utveckling på något sätt. Att det här lite utåtblickande, att vi, Allsvenskans utveckling de senaste åren har reflekterat honom som person. Han har varit ganska ambitiös. Han har liksom inte nöjt sig med någonting, utan han har haft tydliga målsättningar. Nästan haft sådär sportchefsvisionär på något sätt av sig i sitt sätt att prata om MFF hela tiden. Men samtidigt också haft de här, den här vad ska man kalla det för? Genuina, autentiska sidan av sig själv. Att det har inte varit på bekostnad av någonting annat, utan Allsvenskan, han har varit en typisk allsvensk spelare, men med en utåtblickande attityd. Och att som fotbollsspelare så har vissa gånger har jag i alla fall haft svårt att säga vilka som är Marcus Rosenbergs absoluta spetsegenskaper. Han är stark, han är smart,
han är snabb.
Han är ganska snabb. Ja. Han har haft tillräckligt bra teknik. Han har varit en tillräckligt bra avslutare. Men det är ingen sida som är sådär att det, du vet att om du sätter, gör ett sånt där diagram av honom som de alltid gör i fotbollslabbet till exempel. Så är han ju inte, det är inte någon av dem där som sticker iväg riktigt. Utan den stora
styrkan
har legat,
han är bra på allt.
Att, ja, och den stora styrkan hos honom ligger snarare då, tycker jag, i förmågan att liksom skapa sig de matchbilder han vill ha hela tiden.
Och han kommer ju vara enormt saknad i Allsvenskan.
Ja, om han nu försvinner i all kapacitet. Det är ju nämligen så att det finns ytterligare 25% att köpa i Hammarby.
Nej, exakt. Men vi ska i alla fall säga att han fick en extremt värdig och en extremt välförtjänt avtackning. Och vilket tifo, alltså vilket vackert tifo som MFF-supporterna hade gjort.
Ska smöra för dem här.
Nej, men alltså, det var ju samma sak med Kennedy. Alltså ja, Hammarby-supporterna där. Vilket fantastiskt. Och det är de två... alltså som har fått liksom såna superavtackningar nu den senaste tiden. Jag kan inte komma
ihåg. Tobbe Hussein också.
Ja, Tobbe Hussein också. Men jag kan inte komma på, jag tänkte på Daniel Tjärnström och AIK. Han fick något liknande, men det var inte sån här liksom, det här maffiga. Det här maffiga liksom tifon har börjat nu de senaste åren, va?
Ja, men just med avtackningar känns det så, va? Som att den kulturen kanske har rimmat väl med, eller liksom.
Nu fick ju såklart tjäna ett tifo också liksom, gick runt, men det kändes inte som en likadant som det var sån här liksom.
Nej, om inte annat så har de här dokumenterats på ett bra sätt.
Ja, det vara också.
De får ju också mycket mer spridning i sociala medier än vad de fick för 10 år sedan.
Ja,
men vi ska säga det, att det här ögonblicket som sker på slutet av den här matchen, när Rosenberg då gör ett väldigt starkt av MFF och slår Dynamo Kiev, ska vi kanske säga också, med 4-3. Och har ju
jävla Hawaii-match. Snacka om Hawaii-match.
Otrolig match. Men de har också en god möjlighet att gå vidare nu från den här gruppen, vilket är fantastiskt starkt för andra året rad. Så det här målet och det som sker i det ögonblicket och sekunderna efter där, så man liksom, ofta blir det så tycker jag, man rörs ju av att se alla känslor och så.
Ja.
Men jag försöker ofta, väldigt ofta, översätta upplevelsen till hur jag skulle upplevt det. Så att om mitt Newcastle till exempel då hade Släppte iväg Andy Carroll till Liverpool, men så kom han hem när han var 29 och ja. I sin sista hemmamatch någonsin så stöter han in ett avgörande mål i sista minuten när vi möter ta Juventus på hemmaplan ja. I Champions League och gå vidare från gruppen mm. så hade det ju varit, jag menar jag hade varit nöjd där. Jag hade inte ja. Behövt någon ligatitel. Nej. Jag hade inte behövt, alltså det är ju det här, alla känslor destillat på ja. Något sätt. Det enda jag någonsin behöver som supporter är ja. Att se min kille eller ja. Vår kille göra det målet i det ögonblicket. Mm. Och att det är oftast rätt sådär, man pratar rätt mycket ur supportperspektiv om att man ska vinna titlar och fram och tillbaka. Ja. Det är ju jätteviktigt. Och, men de här upplevelserna, de här individuella ödena där alla ens känslor kan kokas ner i ett mål av en speciell spelare. Mm. Att överhuvudtaget få uppleva eran Rosenberg är en sak som väldigt många supportrar aldrig får göra.
Nej, exakt.
Men att uppleva eran Rosenberg och sen då med få den hela den eran ja, men få hela den eran nedkokad ja. I det ögonblicket är ju få förunnat. Så ja. Det är bara att gratulera alla som håller på MFF till att ni levde under det här.
Verkligen. Men du, Andy Carroll tänkte jag på. Är han närmaste man Rosenberg man kommer? Fan, snacka,
nej,
om, snacka om bortglömde lirare. Andy Carroll.
Han skadade ju bort hela karriären. Ja. Han lämnat. Nej, men det är ju,
vart är han nu?
West han är i Newcastle. Han gick tillbaka i somras. Okay, men det är inte tal om några mål mot Juventus i Champions League. Inte. Det är några dåliga inhopp på slutet mot Burnley. Noll på förluster. Ja, det är riktigt
och
hemskt.
Så gammal är han säkert inte heller.
Han är 30.
Ja,
men, nej, men i min lista så är det klart Alan Shearer den stora motsvarigheten på något sätt. Han kom ju också tillbaka och efter att ha lämnat i unga år så. Och gjorde ju, det var ju många fina ögonblick där också. Men jag tror att det här är på en annan nivå. Ska vi släppa, eller vi har någonting om
ja, men
vi
måste
wrestler
ju, ja, nej, men vi måste, först måste vi snacka om Zlatan, vi glömde det där. De har ju Milan.
Just det.
Hallå.
Ja, just det. Enligt Telegraph.
Ja, enligt The Telegraph. Alltså, vad märkligt ändå att det är engelska. Det är ju där man kanske kan ha lite skepsis mot de här uppgifterna.
Ja.
Men dels, att det är Telegraph säger väl en del om, den brukar vara trovärdig,
ja.
Eller hur? Men sen är det ju ingen av de här italienska siligurerna som hakar på, vilket kanske inte säger en del, för de skjuter ju med hagelbössa. Ja, ja, precis. Men att de inte har sagt någonting än tyder väl på att, jag vet inte.
Nej, ja, men det är som är vanligt när Zlatan är på väg till Milan.
Ja.
Det är,
alltså det blir lite vargen kommer här också. Ja. Så Zlatan har varit klar för Milan de senaste 10 åren. Precis, ja. Ungefär samma sak som Emir Kujovic hade varit klar för Djurgården de senaste 10 åren.
Ja, men
alltså,
Zlatan,
exakt så är
det. Zlatan, när han inte är klar för Milan så är han alltid på väg till Milan.
Ja.
Och den här processen att det är... man äter procent för procent av sannolikheten att han är klar. Han har träffat Boban och Milan har träffat Mino Raiola och Zlatan har varit där och mött dem och nu är de överens om kontrakten.
Och han har varit och sagt att Milan är inte min andra hemstad, det är mitt andra hem.
Ja, och du vet, och det är grej efter grej efter grej. Ja. Och till slut så är det som att det är så många grejer så att man tänker att nu är det väl ändå klart.
Ja.
Men så är det aldrig det. Och det där gör att jag i alla fall jag lägger dövörat till. Jag måste säga att jag reagerar inte på det här.
Nej, det är det som är så, tråkigt.
För mig är han lika klar för Milan nu som han var för ett år sedan.
Ja, men lite så är det.
Och jag är fortfarande inte alls säker på att han hamnar där.
Och den här journalisten då gör sin första dag han är värvad från The Sun till The Telegraph.
Ja, han som hade nyheten, ja. Precis. Han gjorde sin första arbetsdag på The Telegraph.
Jävla
vill
jobbet
man vill göra ett avtryck direkt.
Jo, men jävla jobbet att ha fel då också.
Finns
första arbetsdag.
Ingen dålig PR.
Oh, det finns det nog.
Nej, men all publicitet,
det tar det för att det är sant. Att ingen kan vara så jäkla dum att första dagen så gör man bort sig och säger Zlatan till Milan. Sen
ska vi berätta vad du gjorde första dagen här?
Ja, det kan vi göra. Avslöjade att Fredrik Björk hade livvakter när han skulle spela mot AIK igen när han var tillbaka på Råsunda.
Var
med Helsingborg, ja. 3 sidor i pappret. Första dagen på Expressen. Det var bra.
Jättebra.
Ja.
Jag skrev en desktext om... Partick Thistles maskott i Skottland.
Ja, men helt ärligt, det är väl sinnebilden av dig. Alltså det var den perfekta grejen.
Absolut.
För dig.
Ja,
riktig fotbollsnird.
Start as we mean to go.
Ja, exakt.
Vi har
EM-lottning.
Ja, precis. Men ska du säga någonting om Rösslers framtid först?
Ja, visst ja. Det kan jag göra. Vad jag har hört så kommer han inte få sparken. Jag tror ju att det är större chans att han stannar kvar än att han lämnar. Det enda grejen tror jag är att han kommer lämna om han hittar något nytt. Men jag tror inte han får något speciellt mycket bättre än Malmö. Det kanske han gör. Och då tror jag, om han skulle lämna, så tror jag att det inte är speciellt dunderaktuellt med Jens Gustafsson. Då tror jag hellre att Daniel Andersson går ner som manager. Och att det nog blir den här... då kan de ju säkert... Då tar de nog in den här Milos som assisterar.
Lämnar dem Mjällby nu?
Ja, precis. Men som sagt, det är mycket som är...
Som inte är klar för Kalmar alltså.
Nej, det tror jag inte. Mycket oklart kring Rösle fortfarande. Men ja,
vad jag det är mycket hört... som är oklart, ja. Men han kommer inte för sparken.
Det så har jag fattat det. Mm. Och att det är nog inte så, det är inte så här superklart att han kommer lämna heller.
Nej. Det är ju lite speciell situation. För att det är klart att hans resultat har varit ganska bra. Mm. Men vi vet ju båda två att det finns en del missnöje med honom.
Ja, ja, det finns det ju. Men sen är det ju så här också att ja, men Daniel Andersson kan väl inte sparka ännu en tränare liksom. Ja, det beror på om det blir en dunderkollaps mot FCK. Alltså ja. Då kan jag... Men nej,
eller om det är så betydande delar av spelargruppen faktiskt säger att ja, vi vill inte ha kvar honom. Nej. Men det där, nej, det där är ju
vi får återkomma.
Som du säger, sparka ännu en tränare för Daniel Andersson och du kommer riktas fler och fler blickar upp mot honom på något sätt. Att varför kan du inte sätta en tränare som kan stanna kvar? Som
vi sagt, får Rösle, återkomma
om du går vidare till Europa League-slutspel så är det ju hatten av. Ja. Och jag tycker väl att som det är finns det väl inga resultatmässiga skäl att sparka honom. Det vill snarare då spelmässiga kanske.
Ja. Vi får återkomma till det när vi vet definitivt.
Jag fick en känsla här när jag såg den här MFF-matchen. För det var ju den sista som spelades, klubbmatch som spelades på svensk mark i år. En akut längtan efter allsvenskan helt plötsligt. Ja. Det har gått en månad. Man har liksom varit ledig en vecka och gått ner i varv lite grann. Ja. Sådär. Men jag bara såg framför mig allsvenskan 2020 och hur otroligt mycket jag började längta efter. Ja. Det känns ju inte riktigt så när den tar slut. Man är ju lite sådär... Huh.
Ja.
Men sen jag hade även ett telefonsamtal med Stefan Billborn förra veckan när jag pratade. Ja. Och han sa slutet på säsongen att men nu ska det bli ett skönt att vara ledig. Det liksom, att luften går ur den. Han höll på en massa konstiga skrumplever-metaforer och grejer där på slutet för att förklara var han befann sig mentalt och fysiskt. Men när jag hade pratat med honom också, jag bara... snart är det väl ändå premiär, liksom, ja, känslan. Så skönt att det börjar sen igen.
Ja, verkligen.
Om 6 månader ungefär.
Ja, sen har det varit EM-lottning också och ja, vi har gått igenom de här grupperna i ett specialavsnitt som är filmat av Disco och Noah. Det finns på Expressen TV. Där precis, säger vi Disco, det mesta.
Disco tror att Memphis Depay spelar för Belgien.
Ja, men
riktigt pinsamt ögonblick. Faktiskt.
Du prata mer om det. Hur många är det som inte har blandat ihop Belgien och Holland någon gång i sitt liv? Mm. Jag kan knappast vara den första.
Det är nej, det är ingenting. Du försöker göra att det här är något bra.
Men jag bara så. Ja, i alla fall. Vad ska vi kan säga någonting mer om den då? Sverige fick Polen, Spanien.
Och sen får vi Irland, Nordirland, Slovakien eller Bosnien-Herzegovina. Ja. Och jag tycker att jag håller det här som en bra lottning.
Absolut.
Jag tycker att det var en bra lottning för Sverige. Mm. Jag tror att Sverige är bättre än Polen i grund och botten. Och jag tror att Sverige har god chans att ta poäng och störa Spanien. Och jag tror att vi kommer slå vilket av de här sista lagen som blir. Det är klart att allting blir svårare om det är så att Irland dyker upp där och ska spela match i Dublin.
Exakt, då blir det lite
Sverige. Och det är ju bara att hålla med Sveriges förbundskapten i att det här är ett fullständigt bizarrt upplägg. Hela EM är ju så.
Och du var inne på där att Platini inte kunde ha varit nykter när han skapade den här turneringen. Och sen så skrev Olof Lund ungefär en likadan krönika om och sa att Platini kan inte ha varit nykter.
Nej, det var...
Så jag får väl säga det också där. Platini kan fan inte ha varit nykter när han gjorde den här.
Har du några fler hot takes?
Ja, exakt.
Det är ju hela upplägget är ju de flesta idéer man har på fyllan är bättre. Alltså, jag har haft många dåliga idéer på fyllan, ja, men de är nästan samtliga bättre än den här. En gång hällde jag öl över en killes rygg när hans kompis stod och jag stod och pratade med hans kompis, alltså bara med flit hällde jag en öl. Och det är ett av de sämsta. Jag var otroligt nära att få stryk. Alltså, jag har aldrig fått riktigt mycket stryk i mitt liv.
Nej,
jag var otroligt nära att få stryk den gången. Och det var liksom fullt medvetet. Jag visste vad jag gjorde. Men det var bara en kul grej i stunden. Men det finns ju kul grejer och kul grejer. Man har ju faktiskt gjort roliga grejer också. Men även det beslutet håller jag som snäppet vassare än det här upplägget för det här EM:et. I resten av EM så måste man ju säga att, så här att för att vara helt transparent så vidhåller ju att det här är ett urpuckat upplägg, att det finns en jättekonstig klimatpåverkan i det hela, där framförallt alla fans ska flyga runt Europa mer än nödvändigt. Det som var bra med till exempel Frankrike EM eller ett EM i vanliga fall är ju att europeiska länder är oftast inte lika stora som Ryssland, så att man kan åka tåg och saker eller bil fram och tillbaka och inte flyga lika mycket. Här kommer folk behöva flyga mellan ungefär varenda match. Det andra är att jag tror att det kommer bli ganska krångligt med logistiken. Vi vet hur svårt det är för ett land att arrangera ett mästerskap. Här ska alltså 12 länder rigga med logistik för fans och till hotell och transport och alla möjliga saker. Det kommer också bli jobbigt. Och sen såklart då hemmaplansfördelen för många av länderna. Med det sagt så, när vi började planera lite här nu på redaktionen för EM nästa sommar, så det är ju kittlande då att titta på premiären i Rom när Italien möter Turkiet.
Ja,
det är
verkligen
kittlande att tänka sig att några dagar senare vara i München och se Tyskland möta Frankrike.
Ja.
Och att komma till alla de här arenorna, de här historiska fotbollsplatserna runt om i Europa och se så många stora fotbollsnationer spela EM-matcher på hemmaplan. Mm. För oss blir det rätt kul, tror jag. Men det ska ju inte styra helhetsintrycket av att så fort man förvandlar det här till en berättelse om sin egen fantastiska odyssé genom fotbollsvärlden så blir det ofta rätt illa.
Exakt, men det vi ska säga är att det blir ju en... Det som Sverige kommer få en ganska tung start på mästerskapet, tror jag. Spanien liksom i Bilbao i öppningsmatchen. Alltså allt annat än en svensk förlust där är ju en dunderskräll.
Men en stabil 1-0-seger efter straffmål av granen.
Ja, då vinner vi ju EM.
Och då vinner vi EM, ja.
Ja. Det är klart. Men,
ja, vill du säga, något säga om det här?
Jag vet inte. Så vi pratade ju om jokrar.
Som ska in i truppen, ja.
Exakt, ja. Du hade ju Kulusevski, jag vet inte om han kan kallas joker.
Nej, det tycker jag inte längre.
Det kommer ju bli en ruggig konkurrens. Alltså det finns ju, det är några som är på gränsen. Det är Kulusevski, Ken Sema, Guagliolo kommer vara på gränsen, John Guidetti kommer vara på gränsen, Tankovic kommer vara på gränsen. Har vi några mer? Hellander? Nej, han känns given. Danielsson kommer vara på gränsen.
Ja, nej. Jag tror att truppen kommer vara i stora delar.
Ja, men det är klart. Det vet vi ju.
Sen är det väl det här med... Augustinsson är ju tillbaka nu. Hur det är assist i helgen till och med.
Ja, alltså han går in.
Han är in. Ja. Och Claesson, om han är frisk, kommer gå in.
Ja. Men blir Claesson
frisk?
Durmaz
är väl på gränsen, får man säga också. Han har ju varit out de senaste två trupperna. Ja,
Durmaz känns avpoliterad. Känns han
inte? Nej, men det går åt fel håll i utvecklingen. Men jag tror inte att han är på att räkna bort. Så att han får speltid i vår och gör det bra, så tror jag att han är tillbaka igen. Liksom. Men... Nej, men det är väl en grupp spelare där som ligger och skuggar.
Jakob Johansson.
Svanberg är på gränsen också.
Ja, Jakob Johansson.
Jakob Johansson på gränsen, om han är tillbaka. Mm. Ja, nej, det är hård konkurrens. Så det kommer bli en rolig matchsamling helt enkelt. Där många av de här spelarna testa kommer få chansen.
Och sen kommer väl några kanske från Allsvenskan som är, vad heter det, tilltänkta få chansen på januariturnén här. Det tas ut nästa vecka, så Precis. Det blir väl några där också som...
Vi räknar med en del namn som inte har varit med så mycket.
Ja, Bahoui till exempel, Kasaniklic kommer säkert vara med.
Bejmo kommer säkert vara med.
Ja.
En hel del till. Mm. Ska vi släppa EM-lottningen eftersom det är väldigt långt kvar?
Vi ska tippa vinnarna till EM. Vi gjorde ju det i...
Ja, jag har ju sagt att Nederländerna vinner. Ja. Holland säger man.
Och jag har ju sagt Belgien, så det blir Memphis Depay.
Han vinner det oavsett.
Ja.
Ja, och det är ju så att din värld har börjat snurra allt snabbare, Disco.
Ja, precis.
Berätta var alla är på väg. Ja, är jag klar för någon?
Du är klar för tjåget.
Tack.
Vad heter det? Nice. Vi avslöjade här för någon vecka sedan att Tankovic bara var detaljer från Genoa. Han skulle åka på läkarundersökning och allt talade för att en övergång skulle bli av. Nu har det dragit ut på tiden. Han är inte klar ännu. Han har skrivit, jag har kollat upp det här nu, jag har pratat med Mojo själv. Han har skrivit på ett kontrakt på 3,5 år. Men Genoa har inte återkommit med de sista detaljerna till Hammarby. Han har varit i Genoa och klarat läkarundersökningen. Han har kollat på hus vid havet.
Vid havet?
Ja, precis. Så han väntar bara på att det här ska bli klart med sportchefen. Som ska, ja men de har värvat en ny sportchef från Brescia som de ska ta in. Jag har ingen aning om det är 100% klart, men som det verkar på Mujo och så kommer det bli av. Men Hammarby har inte hört någonting, så att, och det är Genoa att göra med, så att den hänger väl i luften. Vi får se, återkomma till det, exakt vad som händer. Men om man har skrivit på ett 3,5-årskontrakt, man har klarat läkarundersökning, så tar det väl det mesta för att övergången blir av. Sen vet man inte hur det här sportchefsbytet påverkar.
Det låter jobbigt för Mojo.
Ja, precis.
För det... att han också har varit... Jag tyckte att han resonerat så klokt hela säsongen om att det här klubbvalet ska han inte göra förhastat. Nej. Utan han ska välja en klubb med lite tillförsikt den här gången. Mm. Och när han väl då gör det till slut, så blir det ändå ett sånt här kaos. Det känns lite orättvist på något sätt.
Verkligen. Genoa torskade också mot Torino här 0-1. Thiago
Motta. Men Motta har inte fått sparken än.
Nej, han är ju tog över för en månad sedan. Ja. Så att det vore ju konstigt om han fick sparken. Vi ska snacka mer silly season. Jäkla vilken mayhem och garden silly season man kan få uppfattningen att det är. Om man går, det kommer så här många så här trollkonton nu på Twitter som skriker ut att tränaren är klar där. Och hej, nu är klar där. Och det verkar helt galet. Och, alltså jag tror man ska, om det inte händer någonting på silly season, så händer det ingenting. Jag tror att man ska hitta på massa saker då.
Jo, kör.
Man kan få liksom uppfattningen om att det är en galen cirkus här. Tror senast det var GP som skrev att Christian Järdler är klar för ÖIS. Men,
det var han inte.
Men nej, han är i Thailand på semester och har inte skrivit på någonting. Så att, nej, mycket märkligt. Men Det vi kan konstatera är i alla fall att Philadelphia Union har lagt ett bud på Fredrik Ulvestad, mittfältare i Djurgården. Men en övergång är inte aktuell. Ulvestad vill inte till MLS. Han vill stanna i Europa för att behålla sin landslagsplats. Och blir en övergång så blir det till någon klubb i Europa i så fall. Men det finns lite intresse för norrmannen där.
Även från Europa?
Ja, men frågan är om de vill betala det Djurgården vill ha. Jag tror inte Djurgården släpper honom speciellt billigt med tanke på hur viktig han var.
Bra nyheter för Djurgården att han inte vill flytta till MLS då?
Ja.
Därför att de klubbarna känns ju som att de är mer betalningsvilliga när det gäller spelare som honom.
Ja, precis. Samtidigt så är det ju här med lönetaket och sådär. Och ska spelarna tjäna väldigt mycket pengar i MLS så är det ju att helst så ska inte spelarna betala någon övergångssumma för dem.
Nej.
Däremot så är det ju MLS-klubbarna som är väl det främsta hotet med apostroftecken mot de allsvenska stjärnorna. För de har ju, MLS-klubbarna har ju fått lite mer pengar. De har varit på väldigt många matcher. De har väldigt många scouter här i Skandinavien och framförallt allsvenskan. Vi såg att New York City FC var väldigt nära på att rycka till sig Anders Christiansen från Malmö FF här senast. De var förhandlande och la bud och sådär, men det blev ingenting. Han blev för dyr i slutändan. Så att MLS-klubbarna tror jag kommer att vara väldigt aktiva på allsvenska.
De har ju sneglat mot allsvenskan ganska mycket. Inte bara när det gäller spelare utan även tränare.
Ja.
Vi vet ju, förutom att Mikael Starr gick till San Jose, så var det väl Real Salt Lake som var ute efter Norling.
Nej, Colorado Rapids.
Colorado Rapids var det, just det.
Så var ute efter Norling. Så är det. Och sen om vi går vidare då, jag ska bara säga en ganska rolig grej här. Världsexklusivt i Disco Noah. Jag fick reda på att, som inte har varit ute än, Patrick Vieira kommer nog ta över Miami Inter FC, alltså Beckhams nya klubb. Fick jag reda på när jag kollade upp det.
Vänta,
här.
Du, det här är inte ute någonstans.
Nej, alltså så här är det. Vi ska inte smälla på med stora trumman här nu. Men jag vill bara se, det här är två väldigt pålitliga källor som har sagt samma sak. Patrick Vieira, nu tränare i Nice, går ganska dåligt. Har varit aktuell för Arsenal nu, så såg jag. Men de säger båda att det med all sannolikhet till 95% blir Miami Inter FC för Patrick Vieira. Går den här in nu så har vi ett världsscoop här i Disco Noah. Men vi smäller inte på med några stora trumma och skriver en massa artiklar och gör rubriker. Nej, vi ligger lågt och kollar om de här källorna har rätt. Det är bara onödigt. Men vi kollar i alla fall det.
Ja.
Vad kan vi säga mer? Jo, Sirius är intresserad av Christian Kouakou i Braga. Jag har inte tagit något beslut om de ska lägga ett bud på den förra AIK-anfallaren, men det finns ett stort intresse från Sirius och försöka knyta till sig Kouakou. Vi får se vart det landar.
Mer?
Nej, det var väl det mesta AIK
kom. Dino Islamovic?
Dino Islamovic har ju ryktats att han är klar för IFK Norrköping och ska på läkarundersökning den här veckan. Vad jag författar som så ska han inte på den läkarundersökningen den här veckan. Han har inte bestämt sen, så att vi får se. Det kan mycket väl bli Norrköping säkert.
Fler icke-nyheter. Här är allt som inte händer.
Precis. Nej, men så tror jag det om jag ligger landet där. Sen är det ju så att lite trögstartat till season i år, som det brukar vara.
Mm.
Som sagt, jag kommer ihåg när det var någon jul.
Du har ju skrivit en grej om Bayern här också, som du vägrar säga.
Vad var det då?
Längst
Kjellvik. Ja, precis, ja. Jörgen Kjellvik, ingen panik för Bayern, har skrivit. Galaxys vänster och mittback har de ju varit intresserade av och har varit över eller har diskuterat också. Men de överväger väl där, de kan lika gärna satsa på han Axel Sjöberg i Frej som någon form av backup i, och en ung spelare som behöver ju mer unga spelare i truppen. Så att det kan mycket väl bli så att det blir Axel Sjöberg som går in i Bayerns trupp istället för Kjellvik.
Då så.
Det var
det hela, va?
Det var det hela, va? Vad händer i veckan nu då för oss, säger vi?
Ja, det är det jag ska ut ur det här rummet och försöka förhöra mig om.
Ja.
Vi hade ju en konstig arbetsvecka förra veckan där Zlatan tog över agendan. Och sen så var det en liten paus innan det blev EM-lottning. Och
ja.
Det beror på lite hur det går Fredrik Ljungberg också, tror jag. Det känns som
ja, visst,
han,
ja.
Han är så pass, han är en tränare ändå, en så pass stor klubb.
Det måste vi snacka om lite grann.
Vi kan ju ta det här. Att jag reflekterar över det. Att, och det kan bero på olika saker. Men att reaktionerna på Fredrik Ljungbergs övertagande i Arsenal har varit otroligt svala.
Exakt det jag reagerar på också. Här har vi liksom en svensk superstjärna som är tränare i Arsenal, men det blir ändå inte riktigt den här hypen.
Nej, det är
det Zlatan som fixar det här eller? Är det Zlatan som liksom tonar ner allt?
Zlatan hade precis vadat in i Hammarby två minuter innan, så det kan jag ha med det att göra. Nej, men jag tror att det har med flera saker att göra. Jag tror att om du jämför med till exempel då när Ole Gunnar Solskjær fick jobbet i Manchester United, så det är klart, det var inte en promotion från assistentposten som det var med Ljungberg. Ljungberg var ju mycket mer odramatisk rekrytering att han kom inifrån.
Ja.
Solskjær är också en mer vad ska vi säga, kommersiellt gångbar personlighet än vad Ljungberg är.
Ljungberg, det kan han väl inte vara.
Ljungberg är otroligt
lågmäld. Ljungberg är ju en före detta Calvin Klein-modell och ser ju asbra ut. Ja. Och liksom, det, är ju, det här måste
men,
ju vara den bästa...
Men att man är snygg betyder inte att man är kommersiellt gångbar.
Jo, men det här måste ju vara det mest kommersiellt gångbara människor har. Arsenal har haft...
Väldigt mycket har med personlighet att göra.
Ja, där
han, är han är alldeles för sansad och lugn för att det blir liksom inget ståhej runt honom på något sätt.
Tänk om du hade sagt det här när Ljungberg var som störst stjärna i landslaget 2004. Liksom, nej, men att han var alldeles för sansad och lugn. Jo, men det har du lite rätt i att han är.
Han är det.
Men kommersiell gångbar, det håller jag inte med.
Men, ju... men sen är det väl också det att Manchester United är en lite större och mer kaotisk klubb. Arsenal är superkaotisk nu också. men Arsenals kaos säljer inte lika bra som Uniteds kaos. Därför United också håller också på att kaosar över Arsenal. Ja. Alltså om Arsenal säger, kolla här, vi sparkar vår tränare och vår lagkapten skriker fuck you till publiken och vår största stjärna håller på att frottera sig med AFTV och allt det här händer. Då säger United, kolla här då. Och så kommer de och så är det ännu värre. Så att det är lite så att de blir nästan överskuggade av Uniteds kamp. Men, vi ska säga det med Ljungberg, att jag tror att det kommer vara rätt mycket, det kan rätt, så här saker kan ta fart ganska snabbt.
Ja, men sen är det väl så här också att det är väl ingen, det är väl där som jag tror, det är väl ingen som på allvar tror att han är någon långvarig manager i Arsenal. Han är liksom en interimlösning sägs det nu och ska bara ta över. Och jag menar, det, alltså bara de managerna som finns tillgängliga.
Men däremot, det de är ute efter som det verkar är ju framförallt Brendan Rodgers.
Jo, men det finns ju...
Och han har väl en klausul, tror jag, Leicester. Men jag tror han stannar i Leicester. Det är bara att titta på hur bra det går för dem. Men nej, jag tror väl att han är väl ett av de största alternativen. Sen är det klart att Allegri. Men Allegri säger väl att han ska vänta till nästa sommar innan han tar
någonting. Allegri hade varit
vilket,
perfekt.
Vilket är klokt, tror jag. Det som är faran här med Ljungberg så här, skulle jag säga. Och jag skrev ju om det också, att det är precis som med Solskär. Det är inte han eller Solskär som är felet i sig. Nej. Det finns en skillnad på dem. Och det är väl att i Solskärs fall så var det väldigt mycket mer nostalgi kändes som med Ljungberg. Det är klart nostalgiskt av Arsenal att överhuvudtaget ha honom i, eller att, liksom, att vilja fostra honom i sin tränarstab. Ja. Men han måste ha gjort någonting rätt för att jobba där. Det är samma sak med Solskjö. Det är väl någonting rätt för att få jobba med Uniteds U19 eller U21 eller U23 eller vad det var. Skillnaden är att Ljungberg har aldrig haft ett huvudtränarjobb på egen hand tidigare. Nej. Det hade Solskär. Solskär hade till och med hade lyckats okej i Molde, ganska bra till först, sen sämre i Cardiff och sen okej i Molde igen. Medan Ljungberg har inte gjort någonting annat. Så att finns ju, det kan vara positivt och negativt att man inte har någon erfarenhet. Men faran är väl att likheten då, att det är två dåligt skötta klubbar med en lång rad felbeslut bakom sig, och som är ett steg i det ledet ta in de här tränarna. Det är väldigt mycket som tyder på att de inte riktigt vet vad de gör, utan att de mest chansar steg för steg lite grann här. Man tar saker på volley, och att Ljungberg har fått chansen i Arsenal under ganska jobbiga omständigheter där det är ett stort strategiskt omtag som behöver göras. Det är en felbalanserad spelartrupp. Han ärver ett dåligt försvarsspel från Emery. Han har missnöjd publik. Liksom, det är väldigt mycket oro runt honom. Mm. Precis som att Solskjaer kom in i Manchester United där de positiva kortsiktiga effekterna var enorma. Och då hugger man med det med båda händerna. Och därför var det fel att ge honom jobbet på lång tid. För det var ett vagt underlag. Mm. Jag tror att om Ljungberg gör 15 bra matcher nu så är det också ett vagt underlag. Det är svårt att se vad det blir på sikt. Liksom. Så att, skulle Arsenal vilja rekrytera honom permanent, då skulle jag nog skriva kontraktet i tvåstegsraket. Först, om det går bra första 15 matcherna, skriv resten av säsongen, utvärdera igen. Men skriv inte ett 4-årskontrakt med honom nu.
Nu har det blivit för mycket Premier League i den här båden. Det vi kan konstatera är...
Pratar för detta halmstad spelaren Fredrik Ljungberg.
Det vi kan konstatera i alla fall är att Fredrik Ljungberg kan klubben.
Så är det.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.